Kapitel 23. Knuten. Ljuset drog isär henne, fiber för fiber, delade fibrerna till hårstrån som sedan flöt isär, brinnande, svävande, brinnande, för evigt, för evigt. Egwen steg ut ur silverbågen, kall och stel av ilska. Hon ville att vredens kyla skulle motverka minnets brännande hetta. Hennes kropp mindes den förtärande elden, men det fanns andra minnen som skar och svedde ännu djupare, och en vrede, kall som döden. Är det allt som finns för mig, frågade hon hetsigt, att överge honom gång på gång, att förråda honom, svika honom, åter och åter igen, är det allt som väntar mig? Plötsligt insåg hon att allting inte var som det skulle. Den ärmelintronande var där nu, precis som Egwen fått lära sig att hon skulle vara. Och med henne fanns en sjalklädd syster från varje aja. Men de betraktade henne allihop med bekymrade blickar. På var och en av de tre platserna runt Tyr and Greelen satt nu två Aes Sedai, och svetten glänste i deras ansikten. Tyr and Greelen brummade, nästan vibrerade, och det vita ljuset innanför bågarna slets av våldsamma färgstrimmor. Shardas glödande strålkrans omgav Sheriam för ett ögonblick när hon la en hand på Egwens huvud. En rysning for genom Egwens kropp. Allt är väl med henne, sa novisernas föreståndarinna med lättad röst. Hon är oskadd. Som om hon hade väntat sig någonting helt annat. Spänningen gick ur Aes Sedaierna som stod vända mot Egwen. Elaida släppte ut ett långt andetag och skyndade sedan iväg för att hämta den sista kalken. Det var bara Aes Sedaierna runt Tyr and Greelen som inte slappnade av. Det surrande ljudet hade avtagit och det flimrande ljuset visade att Tyr and Greelen åter var på väg mot sitt viloläge. Men de sex Aes Sedaierna såg ut som om de fick kämpa för varje minut. Vad var det som hände? Frågade Egwen. Var tyst, sa Sheriam, men med mjuk röst. Var tyst, åtminstone för stunden. Du är välbehållen, det är huvudsaken. Och vi måste fullfölja ceremonin. Elaida nästan sprang fram och överräckte den sista silverkalken till den ärmelintronande. Egwen tvekade bara ett ögonblick. Sen föll hon på knä. Vad var det som hände? Långsamt tömde den ärmelintronande kalken över Egwens huvud. Härmed tvättas du ren från Egwen Alver från Imonswall. Du tvättas ren från alla band som binder dig till världen. Du kommer till oss renad till själ och till hjärta. Du är Egwen Alver, antagen av vita tornet. Den sista droppen föll på Egwens hår. Nu är du knuten till oss. De sista orden tycktes äga en särskild innebörd, bara mellan Egwen och den ärmelintronande. Den ärmelintronande räckte kalken till en av Aes Sedaierna och tog fram en guldring i form av en orm som bet sig själv i stjärten. Egwen kunde inte låta bli att darra när hon sträckte fram vänster hand, och den darrade åter när den ärmelintronande satte ormringen på hennes ringfinger. När hon blev Aes Sedai skulle hon kunna bära ringen på vilket finger hon ville, eller inte alls om hon måste dölja vad hon var för något. Men de antagna hade den alltid på detta finger. Den ärmelintronande drog upp Egwen på fötter. Hennes min var allvarlig. Välkommen, dotter, sa hon och kysste Egwens kind. Det kändes märkligare än Egwen hade väntat sig. Inte barn, utan dotter. Hittills hade den ärmelintronande alltid kallat henne för barn. Den ärmelintronande kysste henne på den andra kinden. Välkommen. Den ärmelintronande tog ett steg tillbaka och gav henne en kritisk granskning. Men det var till Sheriam hon talade. Se till att hon blir torr och får lite kläder på sig. Och försäkrade sedan om att hon är helt frisk. Helt säkert. Förstår du? Jag är redan helt säker, moder. Sheriam lät förvånad. Ni såg när jag mönstrade henne. Den Amelin-tronande muttrade något ohörbart och vände sedan blicken mot Cheer and Grillen. Jag tänker ta reda på vad det var som gick fel här i natt. Hon stegade iväg mot bågarna med målmedvetet svängande kjol. De flesta av de andra ejsedéerna slöt upp kring Cheer and Grillen som åter bara var tre silverbågar fästade i en ring på golvet. Moden är bekymrad över dig, sa Sheriam efter att ha tagit Egwen åt sidan och gett henne två tjocka handdukar. En för håret och en för resten av kroppen. Har hon anledning att vara det, frågade Egwen. Den Amelin-tronande vill inte att hennes spårhund ska råka illa ut förrän hjorten är nedlagd. Sheriam svarade inte, utan rynkade bara pannan en aning och väntade tills Egwen var torr. Sen räckte hon henne en vit klänning med sju olikfärgade band runt follen. Egwen kände ett styng av besvikelse när hon drog på sig klänningen. Hon var nu antagen med ringen på fingret och banden på klänningen. Varför känner jag mig inte annorlunda? Elida kom fram till dem med Egwens novisklänning, skor, skärp och bältespåse i famnen och pappren som Varin hade gett henne i Elidas händer. Egwen tvingade sig att vänta tills Eishedén räckte henne sakerna istället för att rycka åt sig dem. Tack, Eishedén. Hon kastade en förstulen blick på pappren, men det gick inte att avgöra om någon hade bläddrat bland dem. Snöret var fortfarande knutet om dem. Hon kan ha läst dem allihop utan att jag kan veta det. I skydd av novisklänningen klämde hon på bältesposen och kände den säregna ringen Cheer and Grillen inuti. Den är åtminstone kvar. Ljus. Hon kunde ha tagit den. Och inte vet jag om jag skulle varit ledsen för det heller. Jo, det skulle jag. Det skulle jag nog. Elidas ansiktsuttryck var lika kallt som hennes röst. Jag ville inte att du skulle gå igenom nu ikväll. Inte för att jag hade någon föraning om vad som skulle hända. Det kunde ingen förutse, utan på grund av vad du är, en vildbrukare. Egwen försökte protestera, men Elida fortsatte, lika orubblig som en glaciär. Åh, jag vet att du hade vägledning av en HD när du lärde dig att leda kraften, men du är ändå en vildbrukare. En vildbrukare i anden, en vildbrukare i dina handlingar. Du har enorma möjligheter. Annars skulle du inte ha överlevt där inne nu i natt. Men det gör ingen skillnad. Jag tror aldrig att du kommer att bli delaktig i Vita tornet. Inte som vi andra är det. Och då spelar det ingen roll vilket finger du sätter ringen på. Det vore bättre för dig om du nöjde dig med att lära dig så mycket att du överlevde. Och att sedan resa hem till din lilla by. Mycket bättre. Hon vände på klacken och skred ut ur rummet. Även om hon inte tillhör svarta Aya, tänkte Egwen surt, så är hon nästan lika illa. Högt muttrade hon till Sheriam. Ni kunde ha sagt någonting. Ni kunde ha hjälpt mig. En novis skulle jag ha hjälpt, barn, svarade Sheriam lugnt. Egwen ryckte till. Så nu var det barn igen. Jag försöker hjälpa noviser när de behöver det, eftersom de inte kan försvara sig själva. Du är antagen nu. Det är dags att du lär dig att försvara dig själv. Egwen såg Sheriam i ögonen. Hade hon lagt en särskild betoning på den sista meningen? Eller var det bara som Egwen hade inbillat sig? Sheriam hade haft lika stor möjlighet som Elida att läsa namnlistan. Att sluta sig till att Egwen på något sätt hade med svarta Aya att skaffa. Ljus, du börjar ju misstänka alla. Bättre det än att vara död eller tillfångatagen av 13 svarta systrar och... Hon satte hastigt stopp för de tankebanorna. Hon ville inte ha dem i sitt huvud. Sheriam, vad var det som hände här ikväll? Frågade hon. Och försök nu inte bara avfärda frågan. Sheriams ögonbryn for upp. Nästan i hårfästet såg det ut som. Och Egwen försökte genast rätta till sitt övertramp. Shariam Sedeh, menar jag. Förlåt mig, Shariam Sedeh.
Kom ihåg att du inte är Sedeh än, barn.
Trots röstens skärpa spelade antydan till ett leende på hennes läppar.
Men det försvann när hon fortsatte.
Jag vet inte vad som hände. Det enda jag vet är att du förmodligen var nära döden.
Vem vet vad som händer med dem som inte kommer ut ur Tyr and Greelen, sa Alana, som nu hade sällat sig till dem.
Den gröna systern var känd för sitt bitska humör, men också sitt sinne för humor. Och det sades att hon kunde växla från det ena till det andra innan man hann blinka. Nu gav hon emellertid Egwen en nästan försagd blick.
Barn, jag borde ha satt stopp medan jag kunde. Redan när jag först lade märke till den där resonansen.
Den kom tillbaka, det var det som hände.
Den kom tillbaka 1000 gånger så stark.
10 000.
Det var nästan som om Tyr and Greelen försökte stänga av Sidars flöde eller smälta sig ned genom golvet. Jag vill be dig om förlåtelse, men ord förslår inte långt när det gäller liv och död. Därför säger jag detta nu. Och vid kraften av den första eden vet du att det är sant. För att visa att mina känslor är uppriktiga ska jag be modern att jag ska få dela dina plikter i köket. Ja, och besöket hos Shariam också. Om jag hade gjort vad jag borde hade inte ditt liv satts i fara, och därför ska jag gottgöra det.
Shariam gav till ett bestört skratt.
Det tillåter hon aldrig, Alana. En syster i köket. Det är inte att tänka på, och än mindre, det är otänkbart. Det är omöjligt. Du gjorde vad du trodde var rätt. Inget klander faller på dig.
Det var inte ert fel, Alana Sedeh, sa Egwen. Varför gör Alana det här? Vill hon övertyga mig om att hon inte hade någonting att göra med det som gick fel? Eller är det för att hon ska kunna hålla ett öga på mig?
Tanken på en stolt Sedeh med smutsigt diskvatten upp till armbågarna övertygade Egwen om att hon lät fantasin skena iväg. Men det var också otänkbart att Alana skulle göra vad hon sa. Den gröna systern hade åtminstone inte haft någon möjlighet att se listan med namn medan hon satt vid Tyr and Greelen.
Men om Ninive har rätt och hon tillhör svarta Aya behöver hon inte se listan för att vilja döda mig.
Nej, sluta nu.
Det var det inte, det är säkert.
Om jag hade gjort vad jag borde ha gjort så skulle det aldrig ha hänt, envisades Alana. Jag har bara sett något liknande en enda gång, för flera år sedan. Det var när vi försökte använda en Tyr and Greel i samma rum som en annan, som kanske på något sätt var besläktad med den första. Det är oerhört sällsynt att man hittar ett sånt par. Båda två smälte. Och alla systrar som befann sig inom en omkrets på 100 steg fick en sån huvudvärk att de inte kunde leda på en vecka. Men vad är det fatt, barn?
Egwen hade knutit handen så hårt runt bältespåsen att stenringen skar in i handflatan genom det tjocka tyget. Var den varm? Ljus. Det var jag själv som gjorde det.
Ingenting, Alana Sedeh. Ni gjorde inte något fel, Sedeh. Det finns ingen anledning att ni ska dela mitt straff. Ingen. Ingen anledning alls.
Något häftigt uttryckt, observerade Shariam. Men sant. Alana skakade bara på huvudet.
Sedeh, sa Egwen långsamt. Vad innebär det att tillhöra gröna Aya?
Shariam såg road ut och Alana log brett.
Du har precis fått din ring och vill redan bestämma vilken Aya du ska välja, frågade den gröna systern.
För det första måste du älska män. Jag menar inte vara förälskad i dem, utan älska dem. Inte som en blå som bara tycker om män så länge de delar hennes syfte och inte går i vägen för henne. Och verkligen inte som de röda, som föraktar dem som om varje man var personligen ansvarig för världsfallet.
Alviarin, den vita systern som hade kommit tillsammans med den ärmelintronande, gav dem en svalblick och fortsatte förbi. Och inte som de vita, sa Helena med ett skratt, som inte har plats för några som helst lidelser i sitt liv. Det var inte så jag menade, Helena sa det. Jag vill veta vad det innebär att vara en grön syster. Hon var inte säker på att Helena skulle förstå, för hon var inte ens säker på att hon själv riktigt begrep vad hon ville veta. Men Helena nickade sakta. Hon verkade förstå. De bruna söker kunskap. De blå vill påverka vad som sker. De vita behandlar frågan om vad som är sant och osant med obeveklig logik. Naturligtvis gör vi alla lite av allt detta. Men att vara grön innebär att vara redo. En stolt biton kom in i Alernas röst. Under troll och krigen kallades vi ofta för stridens aja. Alla Eshede hjälpte till där de kunde, med det de kunde. Men det var bara gröna aja som alltid fanns på plats i härarna i nästan varje slag. Vi stod som motvikt till svartfurstarna. Stridens aja. Och nu står vi åter redo. För än en gång drar sig trollockerna söderut. Inför Tarmogaidon, den sista striden. Det är vad det innebär att vara grön. Tack, Eishede, sa Egwen. Var det alltså det jag var? Eller kommer att bli? Ljus. Jag önskar att jag visste om det var verkligt. Om det överhuvudtaget hade någonting att göra med verkligheten. Den ärmelintronande kom fram till dem och alla tre neg djupt för henne. Hur känner du dig nu, dotter? Frågade hon Egwen. Ett ögonblick vilade hennes blick på pappren som stack ut under novisklänningen i Egwens famn, men återvände genast till Egwens ansikte. Jag nöjer mig inte förrän jag vet vad det var som hände här ikväll. Egwens kinder rodnade. Allt är väl med mig, moder. Till Egwens förvåning bad Alerna verkligen den ärmelintronande att få dela Egwens straff. Jag har aldrig hört talas om något liknande, utbrast den ärmelintronande. En kapten står inte och öser dy tillsammans med skeppspojkarna, även om det är han som har satt båten i dybanken. Hon sneglade mot Egwen och fick ett bekymrat drag runt ögonen, bekymrat och argt. Det här berör mig lika illa som dig, Alerna. Vad detta barn än har gjort så har hon inte förtjänat detta. Nåväl, om du nu kan lugna dina upprörda känslor så får du besöka Sharian. Men det måste stanna mellan er båda. Jag tänker inte låta mina Ishader göra sig till åtlöje, inte ens inom tornet. Egwen öppnade munnen. Hon tänkte bekänna alltihop och låta dem ta ringen. Egentligen vill jag helst slippa den ändå. Men Alerna förekom henne. Och det andra, moder? Var inte löjlig, dotter. Den ärmelintronande var arg och för varje ord hon uttalade lät hon ännu argare. Alla skulle skratta åt dig, utom de som slöt sig till att du var galen. Och tro inte att du skulle kunna lämna det bakom dig. Den sortens historier har en förmåga att spridas vitt och brett. Du skulle få höra berättas om Aesedén som var kökspiga hela vägen från Tyr till Maradon. Det skulle kasta skugga på alla systrar. Nej, må så vara att du behöver göra dig av med dina skuldkänslor och inte kan hantera det som en vuxen kvinna. Jag har sagt att du kan besöka Sharian. Följ med henne redan i natt när ni går härifrån. På så vis får du resten av natten på dig att fundera över om det tjänade någonting till. Och imorgon kan du börja ta reda på vad det var som gick fel här. Ja, moder. Alernas röst röjde inga känslor. Egwens önskan att bikta sig hade slocknat. Alerna hade bara sett besviken ut ett kort ögonblick när hon insåg att den ärmelintronande inte tänkte låta henne tjänstgöra i köket tillsammans med Egwen. Hon vill inte bli straffad mer än någon annan med förståndet i behåll. Hon vill bara ha en ursäkt för att vara nära mig. Ljus, hon kan väl inte med vett och vilja ha fått Tyr and Greelen att löpa amok. Det måste väl ha varit jag som gjorde det. Kan hon tillhöra svarta Aja? Egwene stod försjunken i sina tankar, men hörde vagt hur någon harklade sig. Sen en gång till, starkare. Hon fokuserade blicken. Den ärmelintronande stirrade henne rakt i ansiktet, och när hon talade var det med korta, avhuggna ord. Eftersom du ändå verkar stå upp och sova, barn, föreslår jag att du går och lägger dig. Hon kastade en snabb blick på de nästan dolda pappren i Egwens händer. Du har mycket arbete som väntar imorgon och i många dagar därefter. Hon höll kvar Egwens blick en kort stund. Sen skred hon därifrån innan någon av dem hann niga igen. Så fort den ärmelintronande var utom hörhåll for Sheriam ut mot Alana. Den gröna ACD:n tittade buttert på henne men tog emot avbasningen under tystnad. Du är galen, Alana. Du är en dåre och dubbelt så mycket om du tror att jag ska skona dig bara för att vi var noviser tillsammans. Är det draken som farit i dig så som du? Plötsligt blev Sheriam medveten om Egwene och hennes ilska fick en ny måltavla. Hörde jag inte den ärmelintronande säga åt dig att gå till sängs, antagna? Om du knystar någonting om det här kommer du att önska att jag hade grävt ner dig i en åker med gödning. Och imorgon vill jag se dig på mitt kontor när klockan ringer för prim och inte en sekund senare. Ge dig iväg nu. Egwene gick med tankarna yrande genom huvudet. Finns det någon jag kan lita på? Den ärmelintronande. Hon skickade ut oss på jakt efter 13 systrar av svarta Aja, men glömde nämna att 13 är det antal som krävs för att mot hennes vilja omvända en kvinna som kan leda kraften till skuggan. Vem kan jag lita på? Hon ville inte vara ensam, kunde inte ens stå ut med tanken, så hon skyndade iväg till de antagnas avdelning dit hon själv skulle flytta nästa morgon. Strax knackade hon på Ninivs dörr. Henne kunde hon anförtro vad som helst, henne och Elaine. Niniv satt på en av de två stolarna och Elaine låg med huvudet begravt i hennes famn. Elaines skuldror skakade och hennes gråt var av det tysta slag som kommer när kraften inte längre räcker till högljudda snyftningar, men känslorna fortfarande svider. Ninivs kinder var också fuktiga. Ormringen som glänste på hennes hand när hon strök över Elaines hår var likadan som den på Elaines hand om Ninivs kjol. Elaine lyfte ansiktet, rött och svullet efter att ha gråtit så länge, och lyckades snyfta fram några ord när hon såg Egwene. Jag skulle aldrig kunna vara så hemsk, Egwene. Jag skulle bara inte. Missödet med Cheer and Grillen. Egwens farhågor över att någon kunde ha läst pappren som hon hade fått av Varin. Hennes misstankar mot alla som befann sig i salen. Allt detta hade varit fruktansvärt. Men det hade fungerat som en hårdhänt sköld mot det som hade hänt henne inuti Cheer and Grillen. Allt det andra hade kommit utifrån. Det sista var inuti henne själv. Denna sköld rycktes undan av Elaines ord och minnet vällde upp i henne med bedövande kraft. Rand, hennes make, och Joya, hennes barn. Rand fastklämd, bönande om att hon skulle döda honom. Rand i bojor, i väntan på att bli stillad. Innan hon ens var medveten om att hon hade rört sig låg hon på knä invid Elaine och alla tårar som borde ha fallit tidigare kom ut i en stört flod. Jag kunde inte hjälpa honom, Ninive, snyftade hon. Jag bara lämnade honom där. Ninive ryckte till som om någon hade gett henne en örfil, men i nästa ögonblick hade hon lagt armarna om både Egwene och Elaine. Hon kramade dem, vaggade dem sakta. Så ja, sa hon mjukt. Det blir bättre med tiden. Det blir bättre. Lite bättre. En dag ska de få betala. Så ja, så ja.